Tjobre och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio. Det här är avsnitt 40. Fan, jag glömmer alltid bort vilket avsnitt det är. 45. Stämmer det?
Vad sa du?
45.
Är det 45?
Japp.
Bra! Hej, jag heter Tommy Jansson och med mig som vanligt har jag också Niklas Lundqvist.
Yes.
Och Emilio Spinetti.
Hej!
Hej, hej. Allt bra?
Ja. Du själv?
Det är bra. Emilio, varför låter du så pigg och glad? Det här är helt olikt dig.
För att jag dricker honungste. Och då blir man så här, varm inombords och utombords, inte säga, men man blir varm.
Idag ska vi prata om lite filmer. Vilka ska vi prata om, Niklas?
Nya James Bond-filmen Skyfall, Seth MacFarlanes Ted-film och...
Lät inte, varför, förlåt att jag avrätt dig, men varför låter det så här Skyfall och sen ska vi prata om Ted?
Ja,
det är det för att du inte valde den?
Kanske. Jag vill ju slå ett slag på mina
filmer. Han har redan satt betyg.
Men du valde en annan film. Vilken är den sista filmen du har valt?
Det är The Expendables 2 och den sparar vi till sist för att det är den som alla vill höra mest om. Kanske. Vi får se.
Mm. Men först ut så har ju vi haft en världspremiär av en trailer.
Av en världskrigsfilm.
Precis. Vilken världskrigsfilm som helst.
World War Z.
Den sista världskrigsfilmen i alfabetet.
Just
det. Och USA.
Vi slutar med att fylla in meningar åt varandra. Och...
vi vill verka samspelta men egentligen hatar vi varandra och vill inte hålla på.
Det är därför det låter så krystat, vi är så samspelade att vi kan läsa varandras tankar, men vi vill inte säga det hur de andra tänker, för det blir bara så här, försöker man hitta på ny tankedialog.
Men de som inte vet så mycket om den här filmen, så är det filmregisserad av Mark Forster, som handlar om zombieapokalypsen, och är även baserad på Max Brooks bok, som har exakt samma namn, World War III. Fast, nu har inte jag läst boken, men du har ju läst boken. Vilken ände ska vi börja någonstans?
Det är då jag som håller på att läsa boken. Jag har kommit lite mer än halvvägs. Men vi kan väl peka på skillnaderna. I alla fall att döma av trailern så verkar ju filmen som kommer nästa sommar fokusera kring Brad Pitt, vilket känns naturligt. Han är en väldigt stor stjärna och det känns som att det är Brad Pitt mot zombierna. Medan novellen är mer en episodbaserad historia. När en journalist intervjuar massa människor som på ett eller annat sätt har varit inblandat i det här världskriget då.
Och så frågar dig, inte den boken mest baserad på intervjuer? Hur funkar det med liksom det här att de har valt ut en person som du verkar handla mest om?
Ja, det känns ju helt bort från
förlagen.
Det känns ju som att de
men funkar det? Alltså är det här, nu har vi inte sett filmen, men alltså Brad Pitt, är han en karaktär i boken som man tänker alltså bara okej, men om vi skulle göra en film skulle vi göra någon om honom?
Nej, jag känner det överhuvudtaget inte igen den karaktären.
Vad heter karaktären i boken då?
Man får aldrig veta vad han heter. Han är bara en namnlös journalist.
Okej, han är narrator.
Han skulle kunna heta Brad Pitt.
Det skulle han kunna göra. Men i boken så far han runt, ja han är ju i, liksom i Afrika, i Asien, på Antarktis och intervjuar massa människor. Och det känns som det blir svårt för Brad Pitt att hinna med allt det här i filmen. Även fast det ser ut som att han är i någon typ av Mellanöstern-miljö, eller hur? Där på slutet.
Ja, det ser ut som att han åker runt och börjar i...
Han ska väl resa runt i världen för att göra massor med små uppdrag.
Jo,
de
säger ju i trailern så bara you have to agree, you're suited for the job. Det låter ju som att han är värsta så här militärsnubben. Men han kanske inte är det. Han kanske bara är en reporter som ska så här rapportera överallt ifrån.
Mm.
Han gör ju inte så jättemycket i trailern som skulle vara så här... soldat.
A UN employee is racing against time. Så han är ju anställd där. Ja.
Mm. Ja, men det blir mycket spekulerande här innan vi vet vad som gäller. Men det känns ju som det är väldigt annorlunda från originalförlagen. Men det behöver inte vara dåligt.
Är det värt att läsa boken?
Ja, det tycker jag. Jag är ju som sagt bara halvvägs in. Men jag tycker att den är väldigt spännande och intressant och annorlunda.
Den är inte... Jag tycker också, jag har nu inte läst den, men det jag har hört och som du berättade, den har en rolig liksom perspektivaspekt på liksom zombieapokalypsen, att det liksom verkligen det, hur, nu är det ju det som har hänt efteråt, mänskligheten har klarat sig. Och så finns det väl lite zombies kvar, vad jag förstår det som.
Alltså det, den är uppdelad i tre större delar av boken. Det är pre-apocalypse och sen apocalypse och post-apocalypse kan man ju
säga. Ah, okej, det är så det är.
Vi har inte kommit till sista delen ännu, så jag kan inte riktigt säga vad som, hur det kommer att gå till sen. Men,
hur lång ungefär är boken?
Den är väl ett par hundra sidor. Det går ganska fort att ta sig igenom den, tror jag, om man läser lite snabbt.
Okej, okay. Men om vi bara tittar på trailern då. Är det någonting vi ryggar tillbaks eller sitter vi och hoppar i fåtöljen och räknar ner dagarna?
Alltså jag tycker zombiesarna ser jävligt tuffa ut. Alltså så här, det är ju någon scen när de bygger värsta så här, pyramiden för att ta sig över en vägg typ. Jo. Alltså det verkar ju vara så här, det är ju verkligen inte liksom så här Romero zombies. Nej. Det är ju typ så här 28 dagar senare på crack.
Det enda jag tänker är lite orolig för att jag känner lite samma vibbar som från Will Smith-filmen när han är ensam i
I Am Legend.
Ja, att det var lite tveksamma effekter på monstren där och att det tog bort det läskiga. Här ser man ju ganska tydligt tycker jag att det är CGI-zombies som springer i pyramiden.
Ja, och särskilt när de springer över den här bussen när det bara rasar ner zombies. Och så är det någon slags trapp också som det bara såhär massor med zombies som slår massor med kullerbytter ner. Det ser väldigt surrealistisk ut i vissa perspektiv tycker jag. Lite för mycket nästan.
Ja, och det kan ju ta bort det skräckinjagande med själva historien om man verkligen ser att det är datorgjorda zombies, tycker jag i alla fall. Jag gillar när zombies verkligen känns på riktigt.
Sminkade rackade
och likdelar som ramlar av och så vidare. Så ska det vara.
Ja. Men vem, är ni peppade då? Ni har fortfarande inte fått svar.
Ja.
Du är inte det, Niklas?
Jo då, jag är peppad. Jag vill se hur pass mycket de ändrar. Och det sägs ju att det ska ha varit rätt mycket meningsskiljaktigheter mellan Brad Pitt och Mark Forster. Det kan ju tyda på att det är något typ av problem. Och att de har haft många manusomskrivningar.
Ja, så. Din favorit David Lindelof är ju med och skriver manus.
Ja, men han hade inte ens tid att skriva klart utan Drew Goddard fick komma in och skriva sista snutten. Han som har skrivit Lost också. Känns ju lovande det här.
Men precis, de har ju haft lite problem. Jag visste inte att Mark Forster och Brad Pitt har hamnat i lur på varandra, men jag vet att de har fått så här, spela in extra 7 veckor och det kostar ju satan bara 7 veckor liksom. Det är ju rejält mycket. Ja. För att det är mycket som inte har stämt och allting sånt där. Är det någonting särskilt skvallrare att ha på dig eller?
Inte mer än att de ska inte prata med varandra tydligen. Att de vägrar prata med varandra. Men det kan ju vara överdrivet också. Jag har hört vissa
det låter lite överdrivet, men vad fan, man vet aldrig.
Ja. De där 7 sista veckorna kanske var jobbiga, jag vet inte.
Jag vet inte. Eller bara att Damon Lindelof har jobbat med det.
Båda är så jävla trötta. Både Forster och Pitt är bara så jävla trötta efter att ha jobbat med ett Lindelof-skript. Så de bara, orkar inte prata med någon annan.
Hoppas det kommer upp någon slags här ljudinspelning, precis som du gjorde med Christian Bale när de spelade in Terminator Salvation. När Damon Lindelof kommer så här hälsa på setet. Så man säger Brad Pitt blir så här förbannad. Precis som Christian Bale säger, what the fuck is this? Did you write this piece of shit? I don't walk around on your script and la 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 la. Next up, eller dagens, det här avsnittets första recension, det blir ju en ny James Bond-rulle som har kommit. Jag har ju valt att inte se det här.
Och jag har valt att följa Tommys exempel.
Ja. Och jag har valt
Niklas
att...
däremot.
Ja. Jag gick ju och såg där.
Varför då förresten? Var du nöjd över Quantum of Solace och Casino Royale?
Inte så jättenöjd med Quantum of Solace. jag kommer till det, mer till det senare, men jag har ändå liksom växt upp med de här Bond-filmerna som jag, ni kanske inte har gjort på samma sätt.
Och
jag...
sluta!
Vadå sluta?
Sluta, säg inte att jag har växt upp med dem, det har du ju inte alls.
Vad har jag visst gjort, jag har sett alla filmerna.
Ja, det var ju också en James Bond-klubb.
James Bond-klubb?
Ja.
Har du varit med i en sån, eller vad sa du? Jag, hörde.
Jag var med i en James Bond-klubb och då fick man hem en James Bond-film varannan vecka eller vad det var.
Så du har också växt upp med James Bond? Är det det du försöker säga?
Ja, ja, herregud. Min farsa onanerar ut de där filmerna, känns som nästan. Ja,
allas farsor.
Det var en av de första filmerna jag såg som var så barnförbjuden. Mm.
Det känns ju som att James Bonds största målgrupp är ju pappor, på något sätt. Det var en massa pappor i salongen. Det är sina söner som inte ville gå dit.
Men det är ju fan det. Alltså, men de som var unga liksom när de första kom, mm, är ju papper nu.
Ja, det är de ju. De är ju 40-årsåldern. 40-50, så det är väl fullt logiskt.
Och när den här liksom så här ny revivalen kanske känner att det börjar ta sig till en ny generation liksom i Pierce Brosnan, de har inte hunnit bli papper än.
Nej, det är sant. Nej. Det är väl jag då kanske som kommer.
Ja, det kommer snart. Det kommer snart.
Det kommer. Skitsamma. Den här filmen är gjord av Sam Mendes som tidigare gjort fantastiska American Beauty och Revolutionary Road. Men också vad som kan vara världens kanske sämsta film.
Jarhead.
Riktigt.
Det är någonting med Sam Mendes filmer, förutom American Beauty som jag älskar. Mm. Att man tittar på dem och så tycker man om dem. För jag tyckte om Road to Perdition också. Men jag kommer inte ihåg någonting från dem. Jag har bara sett dem en gång allihopa. Jarhead, Road to Perdition och vad heter den nu igen med DiCaprio?
Revolutionary Road.
Revolutionary Road. Alla de har jag sett en gång, men jag kommer inte ihåg ett skit från dem.
Road to Perdition är för mig rätt skön.
Ja, jag har också för mig, men jag kommer inte ihåg någonting. Förutom när Jude Law dör i slutet. Eller skjuter Tom Hanks. Spoiler!
Mycket som hände på det slutet. Ja. Han dog och så sköt han Tom Hanks. I den ordningen. Men det är väl dåligt betyg till Sam Mendes då på något sätt. Att du inte kommer ihåg hans filmer.
Ja, gör du det då?
American Beauty... Ja,
förutom American Beauty.
Ja, Revolutionary Road tyckte jag i och för sig var väldigt bra. Road to Perdition minns jag väldigt lite från. Bortsett från att Daniel Craig var ju med där. Mm. Han är med i Skyfall också såklart. Men jag var i alla fall ganska spänd på att se hur han skulle tackla Bond-genren. Det kändes som ett fräscht val i alla fall, tycker jag. När det gäller regissör.
Man sa ju så om Mark Forster också när han gjorde Quantum of Solace.
Just det, Mark Forster som redan varit på tapeten. Ja. Men skit i honom. Handlingen i Skyfall kretsar kring att James Bonds arbetsgivare MI6 blir utsatta för ett terrorattentat. Och i synnerhet M, alltså Judi Dench karaktär, är måltavla för de här terroristerna. Och man vet inte riktigt varför, det har något att göra med hennes förflutna. Och James Bond måste spåra upp gärningsmännen. Och handlingen är ju kanske inte det viktiga.
Fy, det känns så här. Har vi inte sett det i de senaste 25 Bond-filmerna?
Ja, men det är ju liksom... Bond-filmerna handlar väl kanske inte om handlingen. Det är liksom få lite roliga replikskiften, häftiga gadgets, exotiska miljöer och häftiga action.
Du vet alla att handlingar är överskattade i filmer.
Ja, men alltså det är ingen... Man kommer ju inte dit för en djup handling som man sitter sen och reflekterar över i liksom flera veckor efteråt. Inte jag.
Nej, eller. Det är väl sant.
Det är lite som Mission Impossible-filmerna. Det är fast samma där, typ.
Okej.
Du ska bli underhållen, that's it.
Ja, underhållen.
Instant gratification. Du ska inte behöva tänka på någonting.
Mm. Ja, jag vet inte vad det där betyder, men vi...
Gå och starta om din router eller något.
Men kul att du sa... Nu känner jag lite här att jag är den äldre... lite mossige karaktären här i podcasten.
Ett år äldre än mig, Niklas.
Ja, men nu jämför jag med Emilio som är lite unga och fräscha med nya perspektiv.
Hur många är äldre än mig? Är du 4?
Ja, men förstör inte uppbyggnaden här nu. I'm going somewhere with this.
För det här är ju lite... Det är du ju redan pensionerad i fris. Ja.
Ja, jag ska tillbaka till ålderdomshemmet efter den här podcasten. Färdtjänst tillbaka.
Kör!
Det är i alla fall ett genomgående tema i Skyfall. Nästan så att det blir lite tjatigt faktiskt att det är det gamla kontra det nya. Vi har Q som gör Bonds gadgets. Han kommer tillbaka i den här filmen. Och han är då väldigt ung och ny, medan Bond är gammal och rutinerad och de håller på att käbbla fram och tillbaka om ja, vem tillhör.
Alltså det är inte John Cleese?
Det är inte John Cleese, tack gode gud. Det är killen från parfymen. Ben Whishaw.
Ben Whishaw. Mm.
Som faktiskt passar väldigt bra som Q. Men det är lite ett av de svagheterna med filmen, att det här temat verkligen hamras in i var och varannan scen, att gammalt kontra nytt och så vidare. Det är lite tjatigt. Liksom det här cyberterrorist-temat känns väl lite uttjatat också. Die Hard 4 gjorde väl något liknande för 5 år sedan. Det här med att man kan med några klick på sin dator så kan man sätta hela samhället ur spel och så vidare. Det är så lite det går ut på i den här Skyfall-filmen. Men det är lite charmigt ändå med Bond att de är lite efter med de här trenderna. Men de gör ändå sin egen grej av det. Och jag tycker det är charmigt. Vad har ni för frågor om?
Ja, men, alltså ett liksom starkt kort för Bond-filmer har ju alltid varit skurken liksom.
Mm.
Mm.
Och här är ju faktiskt en av de, måste jag säga, en av de bättre Bond-skurkarna. Det är ju Javier Bardem. Från
sjukt bra skådespel.
Sjukt bra skåd. Från No Country for Old Men. Bland annat. Mm. Han också var skurk. Han är lite, i den här filmen är han lite som Heath Ledger i Dark Knight och Philip Seymour Hoffman i Mission Impossible 3. Att han liksom, han stjäl showen från huvudpersonen. Och man vill liksom bara se mer och mer av honom. Istället för Bond då i det här fallet. Och det är
cool. Skön labil kille eller vadå?
Ja, men väl en komplex figur som man inte riktigt vet vad man har. Han har många, många händer att spela ut.
Och har han något coolt trademark som alla så här Bond-skurkar har?
Ja.
Kasta hatt. Men det är alltid...
kasta hatt eller diamant.
kasta hatt och en guldpistol.
Guldpistol. Nej, det har redan gjorts. Tyvärr. Men annars kommer en bra idé. Men han är ju lite... Folk har ju hållit på att spekulera i om han är gay och så vidare. Och han är lite...
Men det är väl inte en cool... trademark. Det är inte så, om folk ska behöva gissa vad det är för någonting så är det inte en bra trademark. Är det så här, kastade Oddjobb-hatten? Jag är inte säker. Jo, klart att han kastar hatt för fan.
Kastar han hatten för att han är bög? Eller vadå?
vad försöker han säga med den här hatten? Är hatten någon form av metafor? Nej, han kastar fucking hatt för att han hugger huvudet av folk med den.
Jag känner att Niklas blir bara mer och mer provocerad för han gav den här en 4.
Nej, alltså jag kan ju säga att han har en trademark. Men jag vill inte avslöja den, för det är en av de coola scenerna. Man vet inte riktigt från början.
Okej. Ja, men då köper jag.
Så jag garderar mig lite där med det.
Ja, bra val.
Utöver honom så har vi ju vår egen Ola Rapace, som är en av hans hantlangare. Hans roll är väl kanske lite överreklamerad. Han har inga repliker, men han ser bra ut och snygg ut i sin kostym. Han springer omkring där och fightar sig på honom. Och han gör ändå ett visst avtryck, för han är ändå med i de två av de häftigaste scenerna i filmen. Så jag är nöjd med hans insats faktiskt. Väldigt snygg film också. I synnerhet en sekvens i Shanghai som är typ 15 minuter av bara liksom smygande och skuggande. Och ingen dialog. Väldigt, känns inte så här typiskt för Bond. Liksom sista halvtimmen i filmen är också väldigt icke-bondaktig. Hela filmen ändrar karaktär då på ett sätt. Första 2 timmarna, då är den schysst bra bondfilm. Men så höjs
första 2 timmarna?
Ja, den är ju nästan 2,5. Den här.
Okej, okay,
Men den byter karaktär på slutet. Jag tyckte det var ett coolt grepp.
Var det så Casino Royale också gjorde?
På vilket sätt...
Jag för mig att Casino Royale började väl med att den var väl lite så spännande och lite spionaktig. Men sen så träffade han väl någon tjej och så var det någon slags romcom helt plötsligt.
Ja, den gick ju ner i tempo när hela det här poker-segmentet kom in.
Ja, och så träffade han någon tjej. Gjorde han inte det? Och så skulle de hålla på ut och åka på semester och typ så prata förhållande och grejer. Mm. Och det höll på säkert sen halvtimme.
Ja. Nej, det är inte likadant i den här filmen.
Nej, okej. Okay. Och Bondbrudarna då?
Ja, de levererar. I synnerhet Judi Dench som M.
I en Bond-brud.
Den äldsta, men ändå en av de coolaste. Riktigt, riktigt bra. Nej, men alltså, jag gillar nog den här mest av Daniel Craigs Bond-filmer. Casino Royale och Quantum Solace hängde ihop ganska mycket. Den här är mer fristående. Quantum of Solace hade inte riktigt den här Bond-känslan heller. Den kändes mer som en vanlig actionfilm. Och inte särskilt charmig. Den här är charmigare. Visst, alltså de här one-linesen sitter väl inte riktigt som de ska alla gånger. Men den kommer undan med ändå, tycker jag.
Du är för snäll, Niklas. Du är så jävla feg, alltså.
Jag gillar ju den här filmen.
Jag hör ju på direkten att du inte tycker om den här.
Nej, men nu sluta.
Det är så. Det är så vidrigt, alltså. Jag hör ju att den det är lite action, schyssta actionscener, men sen drar den ner i tempo och blir massor med onödigt snack och tjafs som inte alls är relaterat till handlingen. Och sen går det upp i tempo igen och blir lite action. Sen går den ner igen och blir snack och tjafs och...
Nu låter det som när du beskrev Mission Impossible 4.
Är det inte den vi pratar om? Emilio, take it away.
Okej. Fan, jag blev ambushed. Ah, ja, skitsamma. Men nästa film är Ted i alla fall. Seth MacFarlanes nya film med en...
Nya film?
Ja.
Han har inte gjort någon film. Innan.
Det är en film och den är ny. Det är hans nya film. Det kanske inte är hans senaste film.
Debutfilm.
Ja, okej. Men fast de gjorde ju Star Family Guy-filmen.
Ja, det var ju hans första live-action-film.
Ja, där har vi det. Med en Mark Wahlberg och en Mila Kunis som bara blir snyggare och snyggare.
Mark Wahlberg?
Mm. Ja, både och. Men grattis Mila Kunis till dig. Men Seth MacFarlane spelar själv den animerade nallebjörnen Ted, som Mark Wahlberg i unga år önskade till liv. Något han kanske ångrar lite då och då. Annars en bra kompis. Thunder Buddies. Annars, det är en typisk Seth MacFarlane-komedi. Mycket så här, han fes. Och han sa någonting som han egentligen inte ska säga. Det blir lite awkward. Jag måste säga att ibland... skrattade jag faktiskt. Men 90% av filmen var axelryckningar.
Ja, mer än så nästan, tycker jag. Alltså, problemet med den här är, och problemet med andra sådana här komedier är mycket så här, alltså då blandar jag in de här hangover-filmerna och Judet och Old School. Ja, men alla de filmerna, verkligen role model, är att de börjar på verkligen växel 100, alltså på 100% på direkten. Det är mycket snusk och mycket skämt som ska komma in och mycket rök och sådär. Och då börjar man skratta och tänka, men det här är kul, det är kul. Sen tar det ju 5 minuter, så har man ju tröttnat.
Man
sen
är mätt liksom.
På reparativt skämt hela tiden.
Ja. Alltså, jag måste säga att jag tycker filmen gör bra är att den spelar ner det här att det faktiskt är en talande björn jävligt fort. Alltså det är liksom... Det är inget konstigt med att det är en talande björn. Det är klart att det är en talande björn. Liksom.
Ja, de sköter det på ett snyggt sätt att de visar någon slags montage i början. Att samhället växer upp också med björnen samtidigt som Mark Wahlberg gör det.
Mm.
Jag vet inte, han blir ju en i mängden. Men jag vet inte. Det hade varit svintråkigt om han hade varit så här celebrity typ och grejer.
Ja, nej, men jag gillar det. Liksom. Alltså, fast han skulle ju verkligen inte behövt vara en björn. Alltså, det är nästan lite så här... redundant att ha honom som en björn. Det skulle bara kunna varit hans barndomskompis som vilken som helst.
Mm.
Sen är det väl så här att det blir väl lite, man kan dra lite konstiga skämt om att han är en björn. Liksom. I guess. Jag vet inte.
Ja, och det är som vanligt så här, Seth MacFarlane liksom serie, alltså Family Guy och sånt, så ska ju sjukt mycket så här populärkultur in.
Mm.
Mycket referensen. Här är ju Flash Gordon som är röda bandet.
Vilket jag älskar, det måste jag faktiskt säga.
Röda banden, röda tråden.
Ja. Det var ju underbart att fan heter han, Sam Jones var med.
Precis.
Och att det var så sjukt mycket Flash Gordon referenser. Det var underbart.
Ja, men det var lite mysigt, såhär, nostalgi-grej, men det var ingenting man skrattade åt eller tyckte var kul. Sen var det ju en klassisk historia, typ, att han måste fixa upp sitt förhållande, för annars är hon slut. Ja, men ge mig bara en chans till, och så subbar han den chansen, och så ska han fixa till det, och sen...
Man ska aldrig, aldrig använda frasen, ge mig en chans till.
Nej, vilket
du
han gör.
Du ska ju gradera dig själv, såhär, ge mig 5 chanser till. För du vet att någonting kommer ju gå snett.
Alltså det som jag blir mest besviken på är ju regissören och manusförfattaren Seth MacFarlane. Att det som har gjort Family Guy så bra när det började de 3 första säsongerna är att det tog så många twists and turns. Det var rätt så oförutsägbart var det skulle gå någonstans.
Mm.
Och samtidigt som han pissar liksom så här modern populärkultur rakt i ansiktet och säger att den är rätt så uppenbar och tråkig. Han dissar ju liksom Hollywood rätt så rejält jävla hårt i Family Guy liksom.
Mm.
Och nu gör han ju exakt samma misstag som han har så här stått och skrikit fuck you, jag kommer aldrig bli en sån där. Alltså det här är ju vilken jävla romcom som helst, modern romcom fast med en teddybjörn i. Alltså den innehåller exakt samma ingredienser.
Ja, typ. En ingrediens dock som Patrick Warburton. Jag älskar Patrick Warburton och jag tycker hans karaktär är jävligt skön.
Och han är ju typ bara med i 2 scener.
Ja, men han är ändå bäst i filmen. Alltså, det är så här.
Du har också sett den här, Niklas.
Ja, jag sa ju det.
du sa innan, okej, det visste jag inte. Vad tyckte du då? Nu är det bara jag och Emil som har snackat.
Ja, släpper inte in mig i samtalet.
Du skulle se den här filmen för helvete.
Ja, många överraskningar att spela ut.
Jag tänker inte kolla på den här. Jag tänker inte kolla på den här. Varför frågar du inte mig för?
Jag var väldigt skeptisk, om man säger. Efter att ha sett trailern som jag tyckte var värdelös. Och jag har aldrig förstått poängen med Family Guy. Men med det sagt så tyckte jag att Ted var en extremt positiv överraskning. Det trodde jag faktiskt inte att jag skulle säga. Jag hade ganska kul genomgående. Men jag håller ju med om att när nyhetens behag har lagt sig. Det är lite med den här björnen. I filmen i början så blir han ju känd och får gå på talkshows och så. Sen slutar ju folk bry sig gradvis när han liksom blir en del av samhället. Likadant är det väl här att man slutar väl gradvis att bry sig om vad han tar sig för att jag vet inte, det är väl lite tröttsamt att se honom röka på för 3:e, 4:e gången i ordningen liksom. Det blir inte så kul i längden.
Nej, men inte ens första gången är det kul.
Nej, det tycker inte jag heller. Jag hatar röka på humor, det tråkigaste humor som finns.
Ja, och nu försöker han väl twista om det genom att det är en nallebjörn som står och röker på. Jag kan bara se amerikanska publiken framför mig.
Förfasar sig. Ja, men det känns ju rätt. Men det visste man ju innan att det var den typen av humor. Att det skulle vara krocken mellan en gullig teddybjörn som gör alla de här obscena sakerna. Liksom tafsar på tjejer och röker på och super och allting. Det är ju... Jag gick in med de förutsättningar att jag visste att det skulle vara så. Jag tyckte istället att det var de små grejerna i detaljerna som var roliga. Typ hennes äckliga chef där tyckte jag var jätteroligt.
Ja, han var skön.
Han från Community.
Ja, precis.
Vad tror han heter?
Men jag gillade att typ som sagt Sam Jones gjorde en cameo och Tom Skerritt.
Ja. Bizarre.
Ja, men det var lite såhär kul. Och Ryan Reynolds.
Nora Jones också.
Ja, men du är lite så här roligt. Men jag tänkte på en grej, bara för att gå tillbaka till du sa, Tommy, det här med att Seth MacFarlane har blivit det han liksom har skrattat åt. Det här med att göra referenser till popkulturen. De refererar ju till honom, alltså Family Guy. Det är typ så här något skämt eftersom han gör ju rösten till Ted, så är det någon som säger så bara...
Alltså, nej, han kommenterar ju själv och säger...
Ja, alltså, jag låter inte alls så mycket som Peter Griffin. Grejen är att det skämtet är ju dåligt i sig med tanke på att Seth MacFarlanes normala röst är ju Brians röst i Family Guy. Så att de borde ju säga... För att han låter inte alls som Peter Griffin, han låter ju som Brian. Men ingen hade ju tänkt på det om man säger jag låter inte alls så mycket som Brian. Då hade ju folk inte kopplat lika fort som om man säger Peter Griffin. Och det är bara så
jag tyckte det var en korsning mellan Peter Griffin och Brians röst. Beroende på vilket humör han var på. Om man var på det här humöret så var det lite mer Peter Griffin. Sen han skulle trala ut och bli lite så sentimental av sig. Då förvandlades han till Brian helt plötsligt.
Men det är sånt liksom, att, så här, att driva med popkultur. Och så, fast är det bra egentligen? Alltså att han driver med popkultur och nu när han har blivit popkultur kan han driva med sig själv. Fast det var ett jävligt tråkigt skämt.
Ja, sen när de har det här mötet med Norah Jones när de försöker spela sig själv och så kommer Ted in typ såhär: tja Norah, läget? Jag vet att du gillar att bli slickad. Jag vet inte, det är så uppenbart, uppenbart, men det är tråkigt. Det är inget svår humor han gör liksom. Han sätter en, liksom, en jätteoffentlig person som spelar sig själv som de driver med liksom. Och då vill man att publiken ska känna såhär: ooh, coolt, gjorde de verkligen det där? Ställ den där personen upp till, på det.
Shit att han vågar skriva det i manus.
Ja.
Ja, nej, jag vet inte.
Jag har en liten grej att flika in. För jag var på bio och såg en annan film. Och så kom det ut folk från salongen bredvid då efteråt. Och då var det massa kids med sina mammor. Och barnen bara: åh, vad roligt det var. Men var han svor mycket, björnen? Och mamman bara: ja, det gjorde han verkligen. Då undrar man ju så här, har de verkligen koll på Family Guy och vad som skulle ha kommit? Jag tror inte det, för det är ganska mycket fula ord och sex och så. Var det något sånt? Ni gick ju och såg den på bio. Var det något sånt att det kändes som det var folk i salongen som var fel ute?
Nej.
Vi såg den på bio. Tommy bangade.
Nej, vad fan. Nu kommer det fram.
Uh-huh. Jag har till och med sms:et här från Emilio när vi har bestämt in datum och jag har bokat biljetter. Hej, hej! Jag har bokat in något annat på torsdag. Är det Lurre eller vi kan köra på fredag eller?
High Lurre, five, jag har aldrig använt ordet Lurre, ever.
Vidrigt, vidrigt. Jag förstår varför Jimmy Åkesson är missnöjd över sådana som dig, Emilio.
Din tur igen, Niklas. Hur skulle du sälja Expendables 2 utan att låta som en jävla kuk?
Ja, vi börjar så. Varsågod.
Tack för det upplägget. Det här var då en film som jag valde att vi skulle se. Och då vet man att det blir en bra film. Nej, men jag gillar ju de här gamla actionhjältarna. Expendables-gänget. Stallone, Schwarzenegger-gänget. Men...
Det tog det slut.
Mer än så hade jag inte.
Herr Cruz gillar inte heller.
Han är ganska tråkig. Och inte ens med i det här gamla... han var inte ens aktiv på 80-talet på samma sätt. Jag tycker inte han ska vara
han
där.
Han spelar ju amerikansk fotboll ju då.
Gjorde han? Okej. Men alltså jag tänker mer i skådis-gänget. Bruce Willis är med, det kan man absolut köpa. Chuck Norris och Van Damme också... Däremot den här Randy Couture, han är så sjukt anonym.
Han är inte ens med i den här filmen, men han är MMA-fighter. Ja, jävligt känd MMA-fighter, så att i USA känns... är han ju säkert skitkänd.
Ja, men det är där, men han känns ju som en statist för oss. Han har väl typ 3-4 repliker eller någonting. Hur som helst.
Jag tänkte, i början av filmen tänkte jag så bara, oh, det var Randy Couture, eller? Nej, det var Jason Statham. Och så tänkte jag så, är det där Randy Couture? Har han äntligen fått en replik? Nej, det var Jason Statham igen.
Ja. Jag vet inte vem Randy Couture är. Jag har aldrig talat om honom.
Det är den lite tjockare Jason Statham.
Jo, men innan jag såg filmen alltså. Nu vet jag ju, men jag visste inte alls vem det var.
Ja. Nej, men som sagt.
Han är från USA, han är MMA-fighter. Och han har
varit... Jag vet inte vad MMA är.
Han har varit coach för...
Jag vet inte vad coach är heller. Fortsätt.
TV-program och skit, vet du. Ultimate Fighter.
Håll käften, Emilio!
Tjush, jag vet vad jag pratar om.
Expendables 1 blev ju en rejäl succé. Och därför... får vi nu två år efter den Expendables 2 med lite större roller för då, till exempel Arnold Schwarzenegger. Och det var väl mest det jag var nyfiken på. Och därför att jag pushade för att vi skulle se den här. För jag vill se vad han går för nu efter det stora uppehållet för hans politiska karaktär.
Vad gick han för?
Alltså hans timing var ju helt off. Och han ser ju helt bortkommen ut i de scenerna han är med. Jag är väldigt orolig inför hans kommande filmer, för jag tyckte inte alls han var bra. Vad tycker ni?
Jag lyssnar inte. Vem pratar vi om?
Arnold Schwarzenegger.
Jaha, nej, åh gud, han var jättevis. Hans hår är ju helt CP för det första. Då är det så Edward Scissorhands liksom har försökt tämja ner det lite. Men det var så jävla tråkig. För förstår man mer för lite för att det ska vara kul. För andra så överröstes han ju bara med I'll be back kommentarer som de sen bara, nej, nu har du sagt det för mycket. Fan, skjut dig allihopa.
Metahumor.
Ja, vad var det där? Jävla massa med konstig metahumor som så här,
Den enda metahumorsgrejen som var värd någonting i den här filmen var när de kommenterar att alla de borde sitta på museum. Då bara, ja. Ja.
Klockan.
Men det var ju någon sån där skämt som jag inte ens förstod när någon säger såhär, are we going Rambo? Sen klipper de till något helt annat. Alltså han får inte ens någon kommentar. Eller det är inte någon som lägger upp ens att han ska säga det. Utan han säger det helt. De bara klipper in någon sån här dude.
What's
som bara,
next? Rambo?
Rambo?
Mm. Vilket är dumt eftersom Rambo redan har varit med i hela filmen. Så det är ingenting nytt. Det är inte som att säga, ska Rambo komma in nu?
Men vad då? What's next Rambo? Kommer Rambo komma in och slåss mot dem? Eller ska de ta in...
Ja, men det är det han menar. Att säga, vilka många actionhjältar vi har här. Vi har Terminator, vi har Chuck Norris. Vem är next? Är det Rambo eller? Rambo har ju varit med i hela filmen. Det är ju samma person som Rocky.
Ja,
det skämtet funkar bara inte. Dock är det en grej till vi vill kommentera på. Och det här är en grej jag störde mig på hela filmen. Det kommer låta sjukt rasistiskt. Men Jet Lis karaktär byts jävligt snabbt ut mot en female Asian som ser exakt ut som Jet Li i en peruk. Så ansikte, vilket är helt sjukt. Och nu vill jag inte att folk går in och kollar på typ deras IMDb-bilder och säger, nu, de är inte alls lika, kolla på filmen. Det är fucking Jet Li i en peruk.
Vänta, jag råkar nicka till faktiskt i filmen och sen vakna till. Och då har ju hon, eller han byts ut med Nanju. Vad hände med Jet Li?
Han bara skiter, han drog.
Han skulle hem och fixa sin restaurang, tror jag. Eller det kanske var i verkliga livet eller något.
Så, nej, men vadå? Vad hände? För helt plötsligt var han borta.
Ja, men han pensionerade sig. Han hoppade ut för ett flygplan. Han ville inte
det är som man pensionerar sig i den branschen.
Ja, men det är ju så.
Här får man en guldklocka.
Jag visste det.
Där hoppade han med ett flygplan.
Det var ju filmens höjdpunkt.
Nej, filmens höjdpunkt var ju när Jet Li slog sig. Då tänkte jag så här, men fan, det här är rätt så softa actionscener faktiskt. När han, tan, 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 tan.
Det känns ju lite unket att de har bara plats för en kines i det där gänget. När Jet Li drar ut så kommer hon in och så, sen fortsätter det som vanligt.
Jag är ihop med en asiat. Jag tänkte dra lite asiatiska skämt, men jag kanske ska passa mig.
Ja, du kommer få äta hund i en månad sen när hon kommer. Men
fingrar på att avsluta samtalet. Jag tänker inte vara delaktig i det här. Jag har en utbildning att tänka på.
Ja. Precis.
Fan, vad var jag tänkte på? Fan, det var någonting.
Van Damme som är skurken som heter Villain.
Okej,
Villain.
Om du har en film där din villain heter villain, då vet du att då är det guld. Men jag måste säga en grej om Van Damme, vilket jag blev lite imponerad för. Okej, besviken och imponerad samtidigt, vilket var en väldigt konstig känsla. Men han, och jag har kollat på det här, han sparkar bara med höger ben i varenda fucking jävla film. Varenda spark on screen gör han med höger ben. I den här filmen sparkade han 2 gånger. Han sparkade totalt 4 gånger, varav en gång med vänster ben. Det var en jävligt ful spark. Men han sparkade med vänster ben. Seriöst, jag har kollat på filmer och räknat sparkar och kollat vilket ben det är. Det är alltid höger. Det var första gången jag sett någon spark med vänster. Så cred till dig, Van Damme. Du har äntligen tagit tag i det här och ryckt upp dig.
Är du någon typ av självutnämnd Van Damme-expert? Det har jag inte hört för.
Nej, det var, bara så här, det var någon som nämnde det för mig förut, för flera år sedan. Bara, han sparkade på höger med ben. Sen dess har jag bara sett och kollat varje gång han är on screen.
Mm-hmm.
Men mer om den här filmen, det känns ju helt...
Alltså det är svårt att säga någonting om handlingen. För den är ju... Det finns väl ingen handling. De åker från typ 3 olika ställen och skjuter skurkar. Och så hoppar Chuck Norris in ibland och säger något visdomsord. Och sen drar de vidare.
Och så drar de ett Chuck Norris-skämt som ska vara roligt, för det är han som är han.
Ja,
Chuck Norris ville ju inte egentligen vara med för det var för mycket svordomar. Så han fick skriva om manuset faktiskt i den här filmen. Så ta bort alla fuck och sånt. För han tycker inte ungdomarna ska titta. Det är helt sjukt. Han gillar inte när ungdomar tittar på hans filmer så är massor med svordomar. Men när de rensar en hel befolkning med automatvapen, det är okej tydligen. Ja, jag vet inte. Alla de här stora skådespelarna, förutom om vi tar bort Sylvester Stallone, alltså Bruce Willis, Arnold och Chuck Norris då, som jag antar mest att folk har varit peppat på scen för den här filmen, var ju knappt med också. Det känns som såhär billigt och fult säljsknep liksom, för att man ska titta på den här och så får man 10 minuter screen time av Arnold, men samtidigt det räckte också. Så jag vet inte egentligen vad jag vill säga. Det är kanske väl lika bra, men jag vet inte. Jason Statham känns ju svintråkig hela tiden, gör han inte det?
Men han är den enda som har repliker typ. Det är han och Stallone som pratar med varandra. Och resten är sitter i bakgrunden och slipar knivar.
Men Dolph Lundgren är
Dolph Lundgren, enda svensken i filmen. Jag fattar inte ett fucking ord av vad han sa.
Men han är någon slags konstig våldtäktsman. Så han tittar på hon, Nanju, asiatiska tjejen. Och så här bara, I'm gonna have some Asian tonight. Och så sitter han och så här, dreglar framför henne. Mm. Det känns riktigt så här gubbigt och vidrigt. Och sen det här stället där de hänger på efter de har så här mördat massor av människor i någon slags så här rockbar där de sitter och dricker billig öl. Och så är Stallone så här, säger till Jason Statham att hans flickvän är en jävla hora typ. Och sen, sen är det med det. Inga konflikter. No conflicts here!
Det var ju bästa scenerna när de satt och drack öl ihop.
Ja, men så är det någon slags så här, men, alltså bara musiken är ju såhär svingubbig. Alltså det här är ju folk som de lider av någon slags 60-70 års kris, de här killarna. Alltså för det första är den här rockbaren, den slags CC Top musik som går igång i bakgrunden. Och sen är det någon annan scen 40 minuter in i filmen när de blir, när man som säger jukebox och så drar igång massor med så här musik. Och då har Sylvester Stallone tagit med en jävla LP-skiva till jobbet. Så att säga, I want to play this, this is rock and roll.
Det tycker jag är rätt skönt dock, att ha en så här shootout till Little Richard. Jag gillade det.
Nej, gubbigt tyckte jag. Unket. jag vill ha Skrillex. Och så vill jag att Sylvester Stallone skulle kommentera. Watch this, this is too new for me.
I don't understand what you young guys are listening to us.
Och hur pratar Jason Statham då, Niklas?
I was gonna have this album.
Och jag får prata som en asiatiska tjej, Niklas.
Nej, då hamnar jag... Då,
nej, det är
får lugnt. Jag det hett om öronen igen.
Nej, det är lugnt. Gör det. Hon ska säga, hurry up, Stallone! They're coming!
Hey up, son. They're coming.
Ja, då är det dags för veckans lista då. Den presenteras av mig. Jag tror jag har världens längsta titel på den här listan. Jag skrev ju till er att det var gänget som man ville hänga med. Eller vad skrev jag? Alltså då menar jag såklart ett gäng som är med i en film eller karaktär eller någonting som man känner såhär, shit, de här vill hänga med. Men listan är ju inte de tre bästa gängen, utan jag har listat det som en slags kronologisk ordning på människans liv. Alltså när man börjar lågstadiet, det är en film som representerar lågstadiet, när man börjar hänga med kompisar på riktigt, anser jag. Och sen är det liksom pubertetsåldern, liksom högstadiet / gymnasiet. Och sen är liksom efterlumpen, där man verkligen har hittat sina polare.
Så vad har du döpt listan till? Vad är det officiella namnet för den här listan?
Jag sa det alldeles nyss. Det är som heter. Så jävla lång är det. Niklas, du skröt ju att du var ju bäst på ordets gåva. Eller vad hade du? Talets gåva. Vad skulle du döpa den här listan till?
Bästa filmgängen genom tiderna, kanske?
Nej. Och dessutom, när du börjar en mening med kan du inte säga att du har talets gåva?
Nej. Men grejen är, när jag tittar på de här filmerna så kan jag slutna ögonen och försöka drömma mig in i deras liksom värld de lever i och önska att jag var, inte någon av karaktärerna, utan jag hade karaktärerna runt omkring mig som mina polare, att jag var en extra karaktär som hoppade in i den här filmen. Hängde med dem. Eller bara observera. Jag kanske inte blir så bra polare med dem.
Var en fluga på väggen.
Ja, fast jag vill nog vara polare. Jag vill nog sitta och diskutera. Och första filmen, redan där måste jag byta kön faktiskt. För att nog passa in i det här gänget. Men det gör jag så gärna faktiskt. Det är den japanska filmen Linda, Linda, Linda.
Oh, bra val.
Och då tänker jag mellanstadiet, japansk miljö, liksom, det är väl high school de kanske går i förresten.
Ja, det gör de.
Ja, de är väl 15 till 16 år de här tjejerna. Och så startar man ett band, ett tjejband. Och det är inga konflikter alls i världen. Och allting är så jävla kul och coolt. Och jag vet inte, de här fyra tjejerna är ena koreanska tjejen Donna Bai. Och sen har vi... hon är jättesöta Aki Maida som är också säger, åh, jag vet inte, bara de två karaktärerna vill jag bara bli bästa polare med och sitta och hänga och pratar. Åh, vad heter den popgruppen nu, Emilio? Inte Blue Hearts, utan de sjunger den där som du gillar, punk ska pop liknande gruppen. Som de sjunger i början på Linda Linda.
Va?
musikvideon så går de runt med randiga kläder. Och sjunger Kiringa Shokimi.
Ja, Jitterin Jin.
Jitterin Jin, precis. Ja. Jag verkligen tog rekommendera, men de lyssnar på Jitterin Jin i Linda 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 ju.
Det är så de kommer in och bestämmer sig för att de ska göra Blue Hearts covers. Det är ett band med Jitterin Jin och så tänker de, fan vilka löjliga texter de här har. Du ger mig örhängen med giraffer som står på händerna på. Ja, men det här måste du lyssna på, och så var det inte alls Jitterin Jin på bandet. Det var Blue Heart, så tänker de, det här ska vi göra.
Ja, men verkligen. Och det var väl typ mellanstad man började verkligen gräva sig in i musik. Jag upptäckte ju Pink Floyd och sådana lite mer äldre och obskyra artister vid den åldern. Jag ville ju sitta ner med det här gänget och prata musik och hänga och busvissla efter pojkar.
Ja, jag är helt med dig. Det är asskönt gäng att hänga med, tror jag.
Ja, verkligen. Alltså man är nästan... Alltså, man blir ju svartsjuk på dem nästan när man ser miljön de hänger på. Och det tar mig till plats nummer två som jag verkligen... Nu går jag i gymnasiet. Det är lite konstig sceneri kanske, men jag har sagt Twin Peaks har jag sagt. Mm. Och då vill jag hoppa in precis när Laura Palmer hittar stöd.
Det var obehagligt, jag skulle inte vilja bo där.
Så vill jag försöka ta James Hurleys plats så jag kan hänga och vara kär i henne. Och sen har jag haft ett förhållande också med Laura Palmer innan.
Du vill bara ligga med alla brudar i Twin Peaks.
Nej, men jag tycker det är, för det första är en väldigt fin, alltså miljön också. Jag vill kunna dra till den här dinern, käka blåbärspaj, och så kommer någon jävla konstig log lady in och säger massor med konstiga saker till mig, och så går hon vidare med livet. Och jag kan vara konstig och folk kan vara konstiga. Helt plötsligt kommer en agent in och börjar hålla på och spexa och grejer, typ såhär, jag ska lösa det här. Och där är jag nog lite mer, jag vill inte bli inblandad i massor med skit, i vågar inte. Där är jag nog flugan på väggen, typ läser nyhetstidningen såhär, jaha, oj, 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 kärfren sprängde ihjäl sig på banken, ja, det är sånt här. Heter hon ju. Men ja. You got my point. Niklas, du älskar ju Twin Peaks. Håller du med mig här kanske?
Ja, jag håller med. Jag är lite orolig om det är något du kommer insätta själv sen.
Börja så mörda folk och bara, oj, ja. Det här var konstigt.
Ja.
Kan du inte ta en titt på det här?
De är ju helt snälla alla som bor i den här staden tycker jag, förutom Leo kanske, som håller på hänger upp massor med människor och spänner dem.
Det läskiga är ju att du vet, alltså alla blir ju typ inblandade på något sätt. Så att du vet att är du där så kommer du få skit på något sätt, känns som. Alltså det är så här, jag skulle inte våga sätta mig i den situationen. För att jag vet att förr eller senare så kommer liksom jag bli besatt av något. Eller typ dö och hamna i ett dörrhandtag. Alltså det är så här...
som Jocelyn gör, eller vad han heter.
Spoiler! Mm.
Nej, jag vet inte, men alla de här, jag vet inte, de är så supersnälla. Big Ed, James, Norma, jag vet inte, jag älskar dem. De kommer älska mig.
Ja.
Och på plats nummer två, nu har jag blivit...
Plats ett är det väl?
Ja, plats ett, men det hänger platsgrej. Nu har jag blivit lite äldre, jag har fått mer hår på bröst och allting sånt där. Och mycket muskler och sånt där. För speciellt in när man ska vara bästa kompis med marinerna i
Expendables.
Du körde min lista igen alltså, Niklas.
Det är hämt från förra gången.
Nej, Aliens pratar jag självklart om.
Uff.
Ja. Jag vet inte, alltså, då vill jag inte vara på den där jävla planeten där alien är, utan jag vill gärna hänga med de här marinerna när de håller på den här bootcampen, eller efteråt bootcampen, och hänga med dem och typ så här, fuck yeah, hålla på. Jag vill introducera Vascus till så här baksnus och typ så här, hey Vascus, you should try this. What the fuck is this, stumpen?
Fan, jag snackar med Niklas om det. Vi missade ju henne. Hon var ju här förra året på sci-fi-mässan.
Var det?
Ja, Vascus.
Kunde du gett henne baksnuset då istället?
Ja. Hey Vascus, what do you think of this? Hon bara, vad fan är du?
What the fuck?
Ja, jag vet inte. Men, och plus att jag upptäcker att en av mina bästa kompisar är droid. Bishop alltså. Den twisten i mitt liv. Och sen helt plötsligt kommer liksom Ellen Ripley som är världens vackraste och snyggaste karaktär någonsin i filmhistorien. Jag älskar Sigourney Weaver, jag älskar Ellen Ripley. Jag vet att Baskis är jävligt coola och hon också. Men sen fan Hudson och vad heter det?
Hicks.
Apollo. Oh, Apone menar jag.
Apone.
Alltså bara han som
ser... that shit, Hudson.
Jag vill att han ska skrika åt mig. Sen ska han knacka på i min hytt så här. I'm sorry Tommy, but you know you can't be like that.
Och sen kysser ni varandra väldigt passionerat.
Kanske någon slags bromance kommer vi ha, jag och han. Ligga med alla där i hela alien-gänget.
Kan penetrera dig med sin cigarr.
Alltså det är ju en... det kommer stå fint på gravstenen när jag dör först liksom in action. Så kommer alla vara runt min begravning. Hudson, Apone, Gorman och de här fyra tjejerna från Linda.
Who the fuck are these guys?
Fattar när man ska ha typ såhär 50-årsfest och bjuda in alla de här polarna liksom såhär. Fyra asiater och sen några sådana här svåra hipsters från Twin Peaks-miljön. Och sen de här
galningar med maskingevär.
Inget liksom. Det kommer bli klassfesten of the year.
Underbart.
Har ni några sådana där, om ni bara får ta några snabbt då, gäng? Alltså,
jag måste ju direkt säga Harry Potter. Seriöst, alltså vad hade man inte gett för det, liksom så här, att växa upp med dem, vilket man gjorde liksom på film, alltså man följt dem i 10 år. Men det är så här, det hade ju varit ultimat. Och bara, där är ju verkligen så här, man vill inte byta ut någon av karaktärerna. Det är inte så här, oh, jag hade velat vara Harry Potter. Det är så här, fan, jag hade nöjt mig med Neville. Alltså jag vill bara hänga där. Jag vill liksom vara, jag vill vara med i gänget. Jag vill inte ha en betydande roll. Jag vill bara vara där liksom.
Men jag vet inte, de pratar engelska.
Alltså hur?
Brittisk engelska.
Ja, det är hemskt. Jag förstår ju aldrig vad de säger. Jag slutade titta på Harry Potter när såg någon av dem utan undertext. För förstod inte vad han pratade om. Det var så här: we gonna do the glove for the Daphne. Oh, don't you know, Romney? Oh, Remy!
Det är inte som att jag tackade block.
Det var fan värre. Det var värre hoodslang i Harry Potter.
Ja. Fan, så var det något annat. Sen måste jag också säga vänner. Alltså gänget från vänner. För det är också så när man växte upp med... när man var liten och man kom hem från skolan varje dag och kollade på vänner i 10 år. Liksom. Ja, okej, okay, ja. Jag gick om väldigt många klasser. Men det är liksom...
Niklas hatar vänner.
Men, ja, men det är för att han inte har några. Han fattar inte konceptet. Men det är så här... det här är helt främmande för mig.
Ja.
Men det är liksom, det är så här, man har känt dem så länge. Liksom, att det känns bara självklart att gå ner till fiket och hänga med Chandler.
Skulle inte heller vilja vara polare då med Seinfeld-gänget?
Nej, jag tycker de är så jävla jobbiga. De ska vara så jävla svåra.
Vilket äventyr.
Mm.
Niklas, du då?
Jag spånar lite fram och tillbaka. Jag kom på ett gäng som jag verkligen ville vara med och sen ett gäng som jag inte ville vara med. det är inget som jag gärna skulle ta del av deras diskussioner. Det är ju Reservoir Dogs, Tarantinos genombrott.
Eller vilken färg skulle det vara?
Mr. Yellow. Gul, min favoritfärg. Jag hittar på min egen färg.
Ja, jag skulle sitta. Du är ju en ny karaktär.
Ja, men precis. Jag skulle bara sjunka in där och köra sköna imitationer.
Jag ser hur du bara glider in i en scen och alla vänner som bara, vad fan den här killen? Du bara, yellow. De bara, okej. Okay.
De bara, ej. De kanske tror att jag är asiat. Att det är något så här rasistiskt igen.
Men hur skulle det gå med tugget då? För det är ju det som är grejen med det här gänget. Det går ju väldigt snabbt.
Ja, vi får se. Som sagt, jag kör några sköna imitationer. Hoppas att det faller ut i god.
Det är tur att talet går, va?
Ja, men precis.
Vår imitation kommer att säga såhär. Guys, have you ever seen Expendables 2? No. Well, this is an Asian girl. And she sounds like...
Skulle Steve Buscemi bara, what the fuck are you talking about? You're fucking idiot.
Var det där din Steve Buscemi?
Ja, den var riktigt dålig. Men i alla fall, det gänget skulle jag vilja hänga med. Men ett gäng som jag inte skulle vilja hänga med, som jag kom på direkt, det är ju såklart The Goonies. Fy fan, vilket skrik och gap. Om hela jävla uppväxten.
Inte en lugn stund.
Nej. Och inte mästarna heller. Mighty Ducks. Men inte heller hänga med.
Pam, pam! Men skulle du inte vilja vara i Blue Velvet-miljön då? Hänga med dem och bli jagad av Dennis Hopper.
Hitta ett öra så här, liksom, och sen bara urartade därifrån. Nej, jag vet inte. Det känns lite farligt. Då väljer jag Twin Peaks istället.
Du väljer något farligt universum då? Alltså, det kittlar lite. Och vad menar du? Det var ju förstås i Reservoir Dogs, men...
Ja, det kan ju gå rätt snett. För om man hänger i det där gänget. De är inte helt laglydiga. Jag vet inte, men då kör vi Walking Dead-gänget då.
Det känns jävligt safe.
Det skulle ju inte vara safe. Helvete.
Nej, men jag tänker så här, om man ska ta någonting som är lite så här exciting, så fan, tänk så här typ, alltså att så här, Game of Thrones liknande, alltså som någon så här fantasyvärld, men fan, jag skulle aldrig klara mig utan toapapper.
Jag tänkte på det också.
Jag tror det är sjukt obekvämt.
Emilio, du hade ju valt livet i underbart.
På så nazi-Tyskland. Oh, i koncentrationsläger.
Sitta där med han Bertini och säga typ...
Snacka italienska.
Du vet att du dör i slutet. What?
Spoiler.
Hur säger du det på italienska då?
Nej, jag går fram till Benigni och bara, förresten, jag lovar din unge att han skulle få en pansarvagn. Nu får du leva upp det här, en jävel.
Säg det på italienska, Emilio.
Vilket?
Allt. Ja, men det är...
säg det du sa alls nu, så ska du avsluta nu. Förresten, du dör i slutet.
Ho detto a tuo bambino che gli devi dare un carro armato, né? Ah, giusto. E poi tu muori alla fine.
Ah,
förresten, du dör på slutet.
Gjorde du så här sköna gester under hakan så här? Eller knöt ihop fingrarna? Alltså,
jag satt och pillade med mitt skägg.
Dryga, så spottade honom i ansiktet.
Men jag klev honom lite lätt på foten, som att det skulle kunna varit ett misstag, men inte var det egentligen.
Vad säger du mer? Word of advice. Gå inte med i Woody Allen-filmen.
Oh, gud. Inte om den här jävla Eisenberg. Fan, han heter det med.
Ska vi gå in på rekommendera och wrap this thing up?
Ja. Jag börjar.
Ja, Niklas börjar.
En rolig sport som jag har börjat syssla med lite är frisbeegolf.
Jag ska för segway.
Ja. Nästa efter segway. Frisbeegolf, man går runt på en bana. Alltså det är golf fast med frisbee helt enkelt. Billigare variant, tar inte lika lång tid heller. Finns en bana ute på Kärsön, Ekerö, för de som vet var det ligger.
Är det här någonting du har börjat med din klass?
Ja.
Vad händer med segwayen då? Du rekommenderar den förra sen. Har du åkt någon mer segway?
Det är så jävla dyrt, jag har inte råd att åka någon fler gånger. Det var bara en enda gång.
Men det är en upplevelse du måste göra en gång.
Ja, en gång i alla fall ska man göra.
Sen har du inte råd mer.
Sen har jag inte råd mer. Ja, Emilio?
Ja, jag tänker rekommendera en hemsida faktiskt. Som heter, vill ni ha det coola eller det inte lika tuffa namnet?
Det coola.
Inte lika tuffa.
Okej, okay. Okay, ni kan få både och. Det coola namnet är Orion's Arm. Det inte lika tuffa namnet är Orions Arm. Det var exakt likadant, .com. Det är en hemsida, startad av en svensk tror jag, som är, det är, man, det baserar, allting är baserat på teorier som går att förklara, och så skapar man någon form av hard science fiction universum. Det är liksom folk som har bidragit med historier, teorier, plausibla saker som skulle kunna hända, och som har skapat liksom ett universum. Det är 10 000 år in i framtiden. Hur ser universum ut då? Och allting som har hänt i den här tidslinjen måste gå att förklara med, alltså, med möjlig teknik eller med som alltså hard science. Alltså du kan inte säga typ att men det finns light speed travel, för att det går liksom inte att beskriva en teori där det skulle funka. Så att allting måste ha sin basis i någonting. Och det är jävligt intressant att bara gå in och titta och läsa på.
Men då man har oändligt med materia och allting sånt här, så kan du förstå vad jag menar? Tillgångar, resurser,
ja, nej, alltså ekonomi. Du måste liksom, det måste funka. Om du ska bidra med någonting så måste du förklara hur det ska funka.
Liksom, okej, okay, man vill bara ha i praktiken alltså.
Precis.
Ja, men då kunde man liksom, the sky's the limit så länge det funkar.
Ja, precis. Så liksom, och då så ser man vad folk har kommit fram till i det här liksom kollaborativa projektet. Där vem som helst kan, som sagt, om man kan backa upp det, komma med nya idéer och liksom bara skriva en tidslinje för hur kommer universum se ut om 10 000 år liksom. Men det är jävligt intressant att bara gå in och läsa. Så Orion's Arm, eller orionsarm.com.
Tackar vi för. Och om ni har som mig, väldigt, väldigt konstig rygg. Jag var på väg till Stockholms filmfestival igår och skulle göra så här tuffa moves när jag hoppade in i tunnelbanan. Så sträckte jag ryggen, så nu kan jag inte sitta eller stå upp. Men så fick jag tips faktiskt från Marcus, har du inte sett den? Att man ska lägga en tennisboll bakom ryggen när man sitter ner på biostolen eller vanlig stol. Så masserar den liksom knotarna där bak samtidigt. Och nu har jag kört en hel dag och det hjälper faktiskt. Det är extremt skönt och verkligen superbra för oss med dåliga ryggar. Plocka upp den där gamla dammiga tennisbollen och tryck in den i ryggen. Så kommer det vara med en helt ny upplevelse. Det funkar även med gagballs.
De som har såna.
Ja, det är det jag sitter och trycker på just nu. Rakt upp i analen. Tack för det här avsnittet och hoppas ni har varit nöjda med oss. Glöm inte att gå in på vår Facebook för senaste uppdateringar. Tommy filmar Niklas och Emilio. Sen kan ni mejla oss också på trepod@gmail.com. Så hörs vi nästa vecka då vi kanske kommer prata om Stockholms filmfestival. Kanske.
Mm.
Ja, skit i det här. Hej då.
Tack för att du lyssnar.